Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej! Elin möter är podden där jag, Elin Olofsson, möter spännande gäster från sportens och kulturens värld och tillsammans med min vän och producent Anneli Lanner lyfter fram riktigt bra berättelser. Välkommen hit! Ska blodet flyta? Eller är det kanske hög tid för ett vårskrik? Hur som helst, kom ihåg ett öga i skyn. Ja, det är det som gäller för mig såväl som för min vän och producent Anneli Lanner när vi nu samlas här vid lägerelden. Nej, jag menar Zoom förstås. För att prata om nya Ronja Rövardotter, andra upphottade Lindgren-sagor och Astrid själv förstås. Anneli? Du har sett nya Ronja Rövardotter, precis som jag och många med oss. Vad tyckte du?
Ja, jag tycker den är läskig. Alltså, jag hade nog glömt hur läskig Ronja är egentligen. Det är, men jag tycker väldigt mycket om den. Jag gillar när hon springer i skogen och jag gillar väldigt mycket med själva Ronja-berättelsen, men jag tyckte den var riktigt läskig. Jag hade trott att jag skulle se den med min 6-åriga brorsdotter, men det ska jag ju absolut inte. Vad tyckte du?
Nej, men jag tyckte också att den var ganska läskig. Jag såg för övrigt att Hans Rosenfeldt som har skrivit manus den här gången, han sa i en TT-artikel just det här att det är en familjeversion, men att han tror att man ska vara minst 7 år för att se den. Och att han hävdar då det inte bara för vildvittrorna utan för att det är riktig sorg och vrede. Det är stora känslor mellan riktiga människor och det kan vara minst lika skrämmande för barn, sa Hans Rosenfeldt i den här TT-artikeln som jag läste. Och det stämmer väl?
Ja, det tycker jag. Ja, absolut, absolut. Men vad tyckte du då om den här nya? Om vi först tar boken, vad har du för någon relation till Ronja-boken? Den kom ju 81.
Ja, alltså jag hade ju den där klassiska Ronja-boken med det här gröna omslaget. Det är väldigt mycket liksom skog och dal i bakgrunden. Och Ronja, en tecknad version av Ronja på framsidan.
Den här.
Exakt den där. Nu håller Anneli upp den här i Zoom-fönstret.
Och jag hade ser man då. Ser du? Ja. Här har jag skrivit mitt namn. Och jag var ju alltså 6 år då när den här kom. Så jag har tydligen, jag blandar stora och små bokstäver väldigt vackert.
Ja, ja. Men det är kreativt.
Ja.
Ja, nej men så det är väl det som det är den man har på näthinnan på något sätt. Sen har jag förstås också som alla andra sett den här gamla filmatiseringen och det blir ju ofrånkomligen så att man jämför de här nu när man ser den nya Ronja på Netflix, att vi har ju, vår generation har ju den gamla Ronja verkligen liksom på näthinnan med vildvittrorna och allt det här, hur det såg ut förr. Så att det är klart att lite tänker jag ju på det när jag ser den nya, även om jag tycker att den nya versionen ändå är så pass ny så att man ett tag eller en bit in i serien ändå glömmer den gamla versionen. Och det är väl ett gott betyg, tänker jag, att man lever sig in i den här nya världen som Hans Rosenfeldt och de som har gjort den här tv-serien har skapat åt oss på nytt. Liksom. Så att jag tycker att det är en fin och varsam tolkning ändå av Ronja-berättelsen. Och kanske framför allt det här med ja, men hennes steg från att vara barn till att bli tonåring, längta ut i världen, men världen är också full av sånt som kan skrämma en och Jag vet inte, jag tyckte liksom att de har filat fram lite nya teman. Eller kanske teman som alltid har funnits i Ronja, men som vi ser på ett nytt sätt nu i den här nya tv-serien, tycker jag.
Mm. Jag tänkte att filmen, den gamla filmen, eller som min brorsdotter då säger, Ronja med rakt hår, som hon har, och Ronja med krulligt hår, det är så hon skiljer dem. Men den som kom när vi var barn eller när vi var unga, den hade mer humor i sig. Det känns inte som det är så mycket humor i nya Netflix-versionen av Ronja. Och då började jag läsa boken igen, och den är ju också ganska mörk och ganska hemsk, ja, måste jag säga.
Jag såg att Kerstin Linden som spelar Ronja den här gången sa just det, för hon hade också läst boken i samband med att hon visste att hon skulle spela den här nya Ronja. Och hon sa också det, att det är ju en riktigt mörk berättelse i bokform. Och det är ju, alltså det blir ju också det här att som vanligt tycker jag, att jag ser saker nu som jag liksom ändå, alltså man tycker att man kan den här berättelsen och ändå ser man saker som man har glömt, om man säger så. Jag menar, det är ju ganska också uppenbart det här med rövarna nu, tycker jag, i tv-serien. Det här är ju organiserad brottslighet. Alltså de här är ju ett gäng.
Gängkrim. Liksom. Ja,
det här är ju hänsynslösa gängkriminella. Och så tror jag inte att antingen att jag inte såg rövarna som det när jag var barn och såg filmen, eller att jag liksom, de var kanske inte riktigt gestaltade på det sättet heller i filmvarianten.
Nej, men jag tror att det kanske har med den där humorn att göra, att de sjöng och var glada och var lite mer som Robin Hood som tog från de rika och gav till de fattiga på något sätt. Så minns jag det i alla fall, och inte alls den här, nej, brutala gängkriminaliteten.
Nej, men då sen, det är ju också lite roligt att se, det var det jag var lite spänd på också i den här nya filmatiseringen, hur gör man idag filmiskt de här fantasy-inslagen eller de här övernaturliga inslagen, för det är ju också sånt som man minns från den tidiga filmen, det här med vildvittrorna till exempel. Mm. Jag var faktiskt tvungen att slå upp hur de såg ut i den gamla filmen, för det är allt jag minns, Anneli, av vildvittrorna sen senast, det var att det var så tydligt kvinnogestalter, för jag minns att de hade bröst i filmvarianten. Och det har de ju också. Nu har jag kollat upp det här på YouTube. Men liksom, hur är de här gjorda idag? För att det är ju vildvittror med i tv-serien, men då ser de ju ut och liksom, ja, gestaltas på ett lite annat sätt ändå.
Ja, absolut. Men jag mindes också, det var också min minnesbild av dem där. Och då var de kanske inte lika läskiga som de var i den här nya versionen.
Nej, de var lite mer så här som, ja, jag vet inte, lite så här, småsura högstadielärare som kom ner till mellanstadiet. Aha. Det var lite mer av det.
Ja, ja.
Men sen är det väl också i den här nya, jag såg att det var några som skrev om det i nya Ronja-serien också, det här med Ronja och Birk Borkason. Liksom vad den relationen, hur den, för den tyckte jag var också fint skildrad i tv-serievarianten. Det är så lätt att den där, att det blir liksom klumpigt, om du förstår vad jag menar. Mm. Men jag tyckte att även den magin på något sätt, när de får syn på varann och liksom fäster sig vid varann, Ronja och Birk, det var också fint på något sätt i den här tv-serievarianten. Och att de plötsligen liksom ser sig själv i den andra på något sätt, och då ser de att det finns fler som dem i världen.
Ja, och just det där var jag nyfiken på, hur Astrid Lindgren egentligen hade skildrat, och det gör hon ju som alltid så otroligt briljant. Det tyckte jag nog både när jag var 6 år och nu när jag är 49. Så hon var ju och är en fantastisk författare, Astrid Lindgren.
Ja, och som inte då liksom väjer för de svåra frågorna och just de här starka känslorna och så. Det har hon ju aldrig gjort. Sen ligger ju hennes sagor på något sätt liksom, kan ju ligga väldigt långt ifrån varandra. Om man ställer liksom Bullerbyn mot Ronja eller så är de ju två helt skilda världar och olika sätt att berätta på. Men hon har ju verkligen inte, som sagt, hon är inte rädd för de stora frågorna eller stora känslorna eller så i någon av de här världarna. Men är Ronja din Lindgren-favorit, skulle du säga?
Alltså, Astrid Lindgren är min favorit. Det skulle jag nog säga. Jag var inte så där betagen av Ronja som jag vet att en del, alltså jag har kompisar som har läst sönder den här gröna boken som jag visade upp och som såg den första filmen 20 gånger på bio och sådana där saker. Så var inte jag, men jag har ju läst Ronja många gånger och jag har sett filmen många gånger och jag gillar ju det där vilda att hon är i skogen och det där. Men jag vet inte om jag har en. Det är väl, eller nej, ja, det är väl så att det är Pippi som är min Astrid Lindgren favorit. Mm. Din då?
Alltså för mig är det ju, det är lite svårt att säga vad som var min favorit som barn jämfört med vad som är min favorit som vuxen. För nu som vuxen och som författare också, tror jag själv, så är ju Bröderna Lejonhjärta min favorit. Men det är ju för att den rymmer, enligt mig, bara enligt mig, kanske den största konstnärliga idén egentligen av alla hennes sagor. För där har vi, och där har vi också de här stora, liksom, vi har död och sorg och förlust, men vi har ju också liksom den här kampen, de godas kamp mot det onda, man har modet, det här att man måste göra saker som man är rädd för eller som man tror att man inte törs eller som är farliga, och annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Det är ju liksom hopp och kärlek i Bröderna Lejonhjärta också, och det är en klassisk saga på ett sätt, men som innehåller allt mänskligt liksom också i en och samma berättelse.
Och det kanske är den bästa Astrid Lindgren-boken, tycker jag också, men det är ingen figur där som jag riktigt tycker är min favorit, för det är nog fortfarande både som liten och stor Pippi.
Ja, det är många som har henne som en favorit. Hon är ju nästan slapstick Pippi, liksom, när man tittar på henne idag, så är det ju så här, man fattar ju, för det är ju också ett kännetecken för Lindgren, tänker jag, att det är ju det här med humor, men det är ju liksom en uppskruvad, jag menar lite åt Karlsson på taket hållet också, alltså hon har skruvat upp volymen på de där karaktärerna på ett sätt som hon gör jättebra i de berättelserna, men som kanske inte skulle funka liksom i en mera, ja, men en fantasyvärld, sagovärld som Bröderna Lejonhjärta till exempel. De är ju också uppskruvade karaktärerna. Jag menar den onde härskaren och Tengil och allt det här. Men de är ju inte riktigt, det är inte på samma sätt liksom. Men Bröderna Lejonhjärta ska ju också då komma som limited series, kallas de ju, avslutande tv-serie. Och det är ju faktiskt Thomas Vinterberg som ska göra Bröderna Lejonhjärta som tv-serie den här gången. En Oscarsvinnare är han ju med en runda till. Och jag kollade på den här film- och tv-nyhetssajten Deadline för att se vad de skriver om Bröderna Lejonhjärta internationellt, vad det är. För jag tänker att det är lite kul det här med att det är så självklart för oss vad det är, och vi har vuxit upp i de här sagorna. Det är verkligen en del av vår barndom och ungdom och vårt kulturarv och så. Och så vet jag inte riktigt då liksom hur kända, jag menar på vissa håll är Bröderna Lejonhjärta en jättekänd saga i världen och på andra håll inte. Men jag såg att den beskrevs som a coming of age tale nestled inside an epic fantasy adventure story. Så att det är alltså en mognadssaga och det är en episk fantasy- och äventyrsberättelse. Och jag såg också att de ansåg att i den här engelskspråkiga varianten att The Brothers Lionheart, att de slåss mot de mörka krafterna som härjar med den goda befolkningen i Wild Rose Valley. Det är alltså Törnrosdalen det. Så att vi känner ju igen den berättelsen, men den låter ju lite som något annat när man hör den på engelska.
Ja. Lite mer mörker och lite mer död och lite mer förlust och lite mer vemod, tror jag.
Det ska bli spännande
in i den där beskrivningen.
Det ska bli spännande att se hur de gör Katla, draken. i den nya Bröderna Lejonhjärta. För det är
såg
inte...
du någonting när den kommer vara klar, den här?
Nej, de har ganska precis börjat jobba med den, tror jag, så att den lär säkert vara kanske ett par år bort. Men den är en bit bort, men den är under produktion trots allt, Bröderna Lejonhjärta.
Men det kommer mer Lindgren också?
Ja, vad tänker du på då?
Lotta på Bråkmakargatan.
Ja, precis. Lotta på Bråkmakargatan kom ju ut den här veckan faktiskt. Med nya illustrationer. Vi har ju sett de här gamla klassiska. Då är det ju Iron Wikland förstås. Men den här gången kommer det med nya teckningar av Cecilia Heikkilä. Den kommer ut på Rabén och Sjögren i ny version för att möta nya barn, nya läsare. Så att det är ju lite så här, det är många liksom upphottade Lindgren-varianter i svang. Och det är väl bra att klassikerna får nya kostymer och nya, hittar en ny publik, nya bultande unga hjärtan, tänker jag.
Men, och gör de det, eller görs de här för att vi ska få minnas tillbaka vår barndom?
Alltså, jag vet inte. För det är klart att det är så att det är ju utan tvekan vår generation som kastar oss på den här nya Ronja till exempel på Netflix. Det är ju liksom inte så att det står miljoner ungar och skriker efter den. För de har ju ingen relation till den. Men sen är det väl lite så här, jag kan tänka mig också, om jag ska spekulera lite fritt här nu, och det har vi ju inga problem med i den här podden. Det är ju att kanske vissa berättelser, det var det jag tänkte på när jag läste om Bröderna Lejonhjärta på den här internationella sajten, att det är ju då en saga liksom, för de beskrev också någonting med att det är en saga i Tolkiens och C.S. Lewis anda. Och på det sättet så kan jag tänka mig att Bröderna Lejonhjärta är tidlös och därmed kan möta, om den här nya tv-serien blir bra och så, då kan det hela tiden locka en ny ung publik som grips av den här stora magiska sagan Bröderna Lejonhjärta. Medan jag kan tänka mig att sånt som Barna i Bullerbyn till exempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Barn och så unga idag har ingen koppling till det liksom jordbrukssamhället som det var sena 1800-talet, tidiga 1900-talet, vilket gör att den typen av sagor blir mera inlåsta i sin tid. Inte för att de är dåliga, men för att de hör till en annan tid. Så jag kan tänka mig att vissa Lindgren-sagor kommer stå sig mycket bättre än andra. Vad tror du?
Ja, alltså, jag tänker lite grann på att mycket av de här drakarna och även Ronjas liv och Bröderna Lejonhjärta, det är ju teman som har återkommit i Harry Potter. Jag vet att du inte är någon Harry Potter-läsare, men kampen mot det goda och det onda finns ju där också. Och jag har bestämt för mig att J.K. Rowling, som har skrivit böckerna om Harry Potter, är ett stort fan av Astrid Lindgren. Så att det är klart att hon har ju präglat författare som har skrivit saker som dagens barn har sett. Ja. Fast hon gjorde det förut. Så det finns ju... Ja, men jag tycker nu att det är mer 70-talister som ser Ronja än 10-talister, skulle jag säga.
Ja, och det är väl det som är lite grann grejen. Jag menar, det var ju samma med det här som jag var på i höstas, Maria Gripe och Skuggserien till exempel. Mm. För det är också klassiskt en sån sak som att det är ju egentligen för sådana som dig och mig. Och det var ju också min eller vår generation som satt i publiken. En del av dem hade ju då med sig, ja, kanske framförallt döttrar, även söner naturligtvis. Och jag vet ju inte i vilken grad lyckas de locka in sina barn eller vad det nu är som de har med till den här Maria Gripe-världen heller. Som ju också var en magisk värld för mig när jag växte upp. Mm. Och det vet jag inte heller om det liksom är... För på den berättelsen, de sagorna, för det är också väldigt mycket sagor på ett sätt, kanske också är inneslutna i sin värld. Där de liksom åker och ska vara tjänstefolk på ett slott. Och jag menar, för det är också det tidiga 1900-talet och allt det här som kanske på ett sätt kan ligga nog så långt från dagens barn och unga.
Men om vi återgår till Astrid Lindgren, så visst är det så att du har en biografi om Astrid Lindgren som du vill tipsa lite extra.
Ja, det är den stora. Jag tror att jag har tipsat om den i podden förut, men det var några år sedan. Det är ju den stora Lindgren-biografin enligt mig. Denna dagen ett liv av Jens Andersen. Den beskriver ju hela Astrid Lindgrens liv från början till slutet. Det som är så himla bra med den tycker jag är just det här att man får en mycket mer fördjupad och komplex bild. För att jag tror att vi är många som minns Lindgren liksom från slutet, om man säger så, då hon ju redan var gammal och blev ju väldigt mycket och var ju också den här liksom sagotanten som klättrade i träd fast hon var 80 och besvärjde döden med döden med sin syster i tv och så. Och det är ju också Astrid Lindgren, men det här är ju berättelsen om också liksom den unga kvinnan Astrid Lindgren, hur hon blev reporter på Vimmerby tidning som Astrid Eriksson då, som hon hette som ogift, hur hon skrev en feministisk följetong som hette På luffen som gick i tidningen om tre Vimmerby flickors sommarvandring och deras äventyr, skrev helt andra grejer, att hon, jag menar, hennes personliga sorger, att hon blev med barn utan att vara gift till exempel, som ju var en traumatisk upplevelse för alla inblandade på den tiden, hur hon sökte upp Sveriges första kvinnliga advokat i Gamla stan, Eva Andén, för att få hjälp just med sina rättigheter faktiskt i samband med att det här barnet hade fötts och skulle växa upp och försörjas och så. Och också liksom humor, det här med att vara en ung kvinna och bli betraktad som, inom citationstecken, frästerska till exempel. Att hon skriver ju också så småningom, under andra världskriget skriver hon ju de här krigsdagböckerna som ju finns också utgivna som en egen bok. Och allt det här också som så småningom när hennes författarkarriär börjar snurra på allvar och hjulen går fortare och fortare. Det här med att försöka kontrollera rättigheterna, förvalta rättigheterna till sina sagor och inte att inte Saltkråkan ska balla ur och bli någon liksom paj i skärgårdsfilm eller liksom allt det här som är det andra av den här, det här stora författarskapet och det här stora konstnärslivet som också är Astrid Lindgren. Så att jag tycker att det är en fantastisk bok som jag tror jag ska läsa igen snart, Denna dagen ett liv av Jens Andersen.
Ja, det ska jag också göra. Och så, jag vet ju att jag inte ska låta som en förnumstig historielärare, men det blir ju också en berättelse om Sverige, en historielektion om 1900-talet egentligen. Och det är också en sak som gör att jag tycker att den här boken är så himla bra och värdefull.
Och inte minst, jag tänker det här med krigsdagböckerna och så också, även den här biografin, att man ser också varifrån får hon de här idéerna om Tengil till exempel, med jämförelserna med Hitler och Stalin och liksom, vad är det här egentligen? De här sagorna, var har hon hämtat inspiration? Varifrån kommer inkråmet liksom, på något sätt?
Ja, och varför är det viktigt att skapa en Pippi som är skruvad, en flicka som törs göra precis vad som helst och inte följer några normer och regler. Mm. Nej, men det är en jättebra bok, verkligen.
Ja!
Du, hade Ronja varit med i podden så hade hon kanske gjort ett vårskrik. Men jag tror att vi nöjer oss med att säga tack och hej.
Och pusskram.
Och kanske ett öga i sky.
Alltid.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.